Hej ska ni vara och välkomna. Välkomna tillbaka till Inte en singel. Det här är ju avsnitt 40. Det är ju någon slags jubileumsavsnitt, ja. Kanske. Jag vet inte.
50 ännu större.
50 är större, men det är 10 veckor kvar tills dess. Tyvärr, men vi är ju här som vanligt och bjuder på en toppskiva. Jag ska väl presentera det. Henrik Andersson heter jag och Anders Hesselbom heter du.
Hej.
Det vet ni ju redan, men förra veckan så var det ju jag som hade valt David Bowie, som är en sån där klassisk skiva. Och den här veckan så är det du som har grävt i arkivet och plockat fram en riktig hårdrocksklassiker.
Jag var sugen på att lyssna på Black Sabbaths första skiva, men så kom jag på att men det är lite för självklart vilka låtar som är bra singelval på den eller inte. Men de släppte ju samma år, så släppte de sin andra skiva. Så det vi ska lyssna på är...
Samma år?
Ja, Black Sabbaths andra skiva, Paranoid från 1970. Och den här skivan är ju speciell av den anledningen att den idag kanske inte är en självklart världens bästa skiva. Många älskar den ju såklart, säkert med rätta. Men när den kom så lyckades den ju, alltså en enad kritikerkår sa att det här var fantastiskt. Och då har vi ett par singlar, två singlar utav, vad kan det vara, 8 låtar på den här också, precis som på David Bowie-skivan.
Stämmer.
Och så nämnde jag också att vi hade ju en koppling till David Bowie här, och det är ju för att David Bowies album Hunky Dory hade ju Rick Wakeman på keyboard, och Rick Wakeman känner ju vissa igen som keyboardisten i Yes, men andra känner igen honom som en ganska rolig filmmusiker. Han gör filmmusik och sånt där. Och han har ju turnerat med Black Sabbath, eller Yes har turnerat med Black Sabbath, men Wakeman blev ju kompis med killarna i Black Sabbath, och han åkte i deras turnébuss, för där fanns Ozzy Osbourne och där fanns spriten.
Så det var mer party där.
Det var mer party där. Och det slutade faktiskt med att han på prov också blev medlem i banden faktiskt, men han är ju mer av den progressiva klassiska, så det funkar inte, men det är lite roligt där att de har sina goda vänner över gränserna.
Ja.
Så här har vi alltså utan Rick Wakeman en skiva från 1970 med 8 spår, och jag skulle tro, här tror jag publiken kan rätta mig, att när det gäller den här tunga heavy metal musiken, den låter ju lite annorlunda idag än vad den gjorde 1970, men när det gäller den så tror jag att Black Sabbath kan ha varit lite pionjärer, de sparkade upp en dörr, och jag tror att det också, det kan vara det som attraherade den här kritikerkåren, att de tyckte att det här var så bra, för det var nytt.
Det var det jag funderade lite på, för att jag menar, det här är ju som vanligt inte min musikstil, och jag tänker att 1970 så fanns det väl inte jättemycket av den här...
Man tänker ju lätt på Hootenary Singers och sånt där när man tänker på 1970, och det här är ju en bit ifrån det.
Sen kommer vi ju också märka att det är ju inte bara rakt av hård rock rakt genom den här skivan. Nej. Det finns ju mycket andra inspirationer, och jag kände nästan lite grann att... jag vill säga Deep Purple och kanske till och med The Doors i det här fel ord är flummande, men just det här att man testar lite andra grejer än att bara göra ren rock liksom. Ja. Och sen att de definitivt är hårdare än annan rock 1970, det säger ju sig själv. Så jag vet inte vilka andra band som var igång på den här tiden som körde den hårdare rocken.
Nej, och jag skulle nog säga att de banden som du nämnde har lite fylligare sound. Här är det ju ganska få instrument som spelar, men de instrumenten är ju maxade å andra sidan.
Ja, men det här är ju ett vanligt rockband. Du har en gitarrist, en basist, en trummis och sen har du en sångare. Och jag vet inte ifall de hade 2 gitarrister, för det har de väl nu för tiden, som jag förstår det, när de lirar. I alla fall liksom på 2000-talet.
Ja, det här är ju ett band som har haft problem med att hitta en lineup som funkar. Men i början så var det ju 3 musiker, Ozzy Osbourne på sång. Och de höll den, men i och med att den lineupen sen, de slet ju ut varandra så det funkade ju inte. Och sen blev det aldrig riktigt någon stabilisering. Men jag tror att de kom tillbaks mot slutet av karriären, runt 00-10-talet där, med den klassiska line-upen. Antingen var det Ozzy eller också var det Ronnie James Dio, och de 2 sångarna som var de tidiga. Ozzy var ju först, Ronnie James Dio kom ju sen. Så jag tror att de kom tillbaka lite grann till sina rötter, men det här är ju från den tiden de fortfarande höll ihop som en enhet.
Ja. Men vi tar och lyssnar lite på låtarna. Som vi sa så var det ju 8 låtar och 2 singlar. Och jag tror att många som mig reagerar när spår 1 på A-sidan inte var en singel. Mm. För där hittar vi War Pigs. Mm. Och det är ju ändå en av deras största, stora, kända låtar.
Ja, du ser. Vi lyssnar.
Hur funkar det? Ja, vi lyssnar. Så här låter War Pigs. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed mind. För nu på CD eran mm. då heter ju den här War Pigs / någonting mer.
Okej. Okay. Mm.
Jag tänker för den, det är väldigt mycket jämmande i den här låten. Ja. Den är ju 8 minuter lång.
Den hade definitivt funkat som singel om man hade klippt ner den. För det är som du säger att det här är ju en av de lite mer poppiga låtarna på skivan, men ändå ganska tung. Den hade sålt in bandet ganska bra, eller skivan ganska bra. Så det hade mycket väl kunnat vara en singel. Mycket märkligt.
Absolut, det fanns definitivt möjlighet att korta ner den här låten. Det finns många sektioner som skulle kunna få stryka på foten för en radiovänlig 4 minuters version. Och jag tror att den skulle ha slagit ordentligt, för den har väldigt ikoniska, igenkännbara passager, gitarr, sång och rytmen och alltihopa det här som är. Så att jag, det övergår mitt förstånd varför den här inte släpptes som singel.
Och säkerligen ganska banbrytande, men nu ska vi väl ta och lyssna på singel nummer 1, den andra låten på skivan, och låten, ja, ni har ju hört det här, den heter Paranoid, titelspåret. Jag kan tänka mig att vara en ung skivköpare eller radiolyssnare 1970 och få höra det här. Jag tror att jag förstår ungefär idag varför publiken eller recensenterna blev trollbundna av det här. Sen är Black Sabbath ett band som, även om de var tekniskt sett ganska schyssta redan då, så är det ett band som har utvecklats väldigt mycket. De har blivit mer avancerade när det gäller studioproduktioner. En av mina favoritlåtar med Black Sabbath, Headless Cross från mitten av 80-talet någon gång, eller den senare halvan av 80-talet. De har blivit betydligt mer tekniska och betydligt mer keyboardbaserade och sådär. Och sen vet jag inte om de höll hela vägen i mål, men de gjorde ju som många andra band att då ger man sig ut på turné och spelar de gamla låtarna igen, så blir fansen glada. Så ger man en reunion, så blir fansen glada. Men det här är ju bra.
Jag läste ju lite grann om skivan förstås, och från början hade man ju tänkt döpa hela albumet till War Pigs, medan skivbolaget sa Paranoid är singeln, det är liksom, den här är den som vi kommer så, och då tänkte man att men vi kan döpa albumet till Paranoid istället, det blir en bättre titel kanske, och att själva låten Paranoid var den som man la minst energi på att skriva. Någon sa att hela låten var klar på 25 minuter, någon annan hade sagt 2 timmar, men att man verkligen bara, men då gör vi så, så gör vi så, så gör vi så, så var låten klar. Så att för dem var ju det här bara en blixt liksom.
Ja, okej.
Och det finns ju väldigt många exempel på låtar som är bara den här blixten, att och så föll allting på plats på en gång och så blev det skitbra, och att man inte ska hålla på och peta i låtarna för länge.
Nej, men jag kan förstå det, och jag kan ha nämnt i den här podcasten att till exempel Brian May såg inga skäl att släppa I Want It All på singel med Queen, men blev övertalad av skivbolaget, och det blev ju bra och sådär. Sen brukar vi prata om den här korsbefruktningen, och Black Sabbath är väl inte riktigt med i det här gamla gänget som vi har pratat om med Purple och Rainbow och Whitesnake, men i och med att de har bytt medlemmar så mycket, så har de ju gått igenom i princip alla medlemmar ifrån Deep Purple. Så de har ju haft Glenn Hughes från Deep Purple på sång, de har haft Ian Gillan från Deep Purple på sång, de har haft gemensamma musik, både keyboardist,
stort trums band alltihopa.
Ja, precis. Men de här har ju för det mesta liksom varit en parallell händelse till det. Det är ju bara att det är ett brittiskt band och de känner varandra. Eller är de britter förresten?
Ja, Det är de.
Ja, vad bra. Jag tänker alltid på Ozzy Osbourne som amerikan. Jag vet inte varför.
Ja, nej. De här är britter. Det fallerar med vilken stad de kom ifrån. Men ja, och sen har ju han bott i USA ja. Liksom, många, många år. Så att, jag menar, det är väl så man ser på det kanske.
Musikexpert Anders Hesselbom liksom. Yeah, är de britter eller?
Ja.
Beatles, inte
jag
de från
vet
Tyskland.
Inget om heavy metal. Bara, jo, men du, alltså så här.
Kraftwerk är från USA och Beatles är från Tyskland. Så.
Exakt.
Bra, då fick vi det sagt. Mm.
Ja, då kör vi nästa låt som inte blev en singel. Vad är det för någonting då?
Planet Caravan. Vi kör en direkt. Låter så här.
Det här är jag börjar säga The Doors liksom. Ja,
och det förstår jag, men The Doors gör det här bra. Det här är ju det absolut sämsta spåret. Jag förstår vad de försöker göra, men de kan inte. Och dessutom så har de överdrivit att de ska göra en sån här, de har lite för mycket effekter på sången för att det ska bli mystiskt. Men man hör ju ingenting. Och det kanske behövdes, för hade man hört det så hade det kanske varit ännu sämre. Klokt att inte släppa Planet Caravan som singel. Jag tycker att det här är... De skulle inte haft med den på skivan om du frågar mig.
Alltså det här är ju 4,5 minuter som låter som 8. Nej, jag förstår inte... Och definitivt förstår inte, vad gör den här på spår 3 på skivan också? Det är alldeles för tidigt.
Lägg den sist på B-sidan.
Du har gett 2 rockhits.
Mm.
Och sen bara...
Ja, sist på B-sidan hade nog fansen hade liksom tyckt att schysst, nu får vi lite bonusmaterial här.
Jag tror inte ens hippies var intresserade av det här.
Nej, hippies lyssnade ju inte på Black Sabbath.
Ja, nej, så att det här är jättekonstigt. Det är dåligt helt enkelt.
Rätt.
Och det är inte en singel.
Ja.
Härnäst så har vi ju singel 2 och det är ju ingen mindre än den jättesuperhitten Iron Man.
Jag tänker på att det här är nästan besläktat med låten Black Sabbath från första skivan, fast den här är lite högre tempo. Men de har de här ganska rena ackorden och raka markeringar, även om den här har högre tempo. Och här gör de ju sin grej.
Ja, men precis. Och jag menar, den här är ju... Jag tycker ju att War Pigs är bättre än det här.
Okej. Okay.
Men det är ju förstås en singel.
Ja.
Det säger sig självt att det här kommer folk att ta till sig och sjunga med i. Och live kommer det här bli allsångs liksom,
ja,
toppen.
Givetvis.
Och det säger sig självt att det här behövdes ges ut som singel. För att annars gjorde man ju ett generalfel helt enkelt. Sen är den ju lång.
Mm.
Den är ju 6 minuter lång här på albumet. Och det är för mycket.
Ja, jag tror att det kan faktiskt funka på albumversionen, för då man är med i låten, man hänger med, men det är för mycket för att vara en singel, men jag håller med, det är ett singelval.
Det var säkert kortare på singeln.
Kanske det, ja. Ja, exakt.
Ja. Vi flippar över till B-sidan och där så kommer det ju blandat, kan vi väl säga. Här har vi på första spåret på B-sidan spår 5, Electric Funeral. Det här är ju sådär, varenda garageband som någonsin funnits, så bara, jag måste köra jag måste köra det här riffet liksom.
Det här är ju inte en dålig låt, men det är inte en singel, och jag tänker mig att den här talar till de som gillar Black Sabbath. Jag tycker inte det är särskilt märkvärdigt, men jag förstår vad de gör och jag tycker det är okej, men ingen singel.
Bra vibbar i låten. Jag gillar liksom ändå atmosfären och sådär, och man känner att Ozzy står på scen, Ozzy är lite halv borta. Men är det en stor komposition? Nej. där eller inte. Men det riffet är ju, det sitter ju där. Det riffet kliar i fingrarna på, på folk.
Och riffet jag. Kommer folk inte glömma.
Nej, precis. Så okej, låt. Bra låt. Spår två på B-sidan. Hand of Doom. Lite mer episkt.
Jag skulle säga källarband som försöker låta episkt, men jag känner ju igen mig själv i vad jag försökte göra när jag trodde att jag skulle bli musiker och sånt där, men kämpa och så. Nej, men jag tycker det är kul. Jag tycker att kompositionen är, alltså det är någonting som säger mig att det här inte är deras magnum opus, men schysst låt, bra riff. I och med att den inte är tillräckligt bra för att vara en singel, men det är bra. Men du är så här episk, du tycker, ja, bättre, men
den,
om den.
Ja, den är tillräckligt varierad, tycker jag, för att det liksom, den har en anledning att vara 7 minuter lång. Det är en låt som ska ligga på B-sidan av ett album.
Ja.
Jag har inga problem med den här låten. Det är inte en singel, men det är definitivt en låt som jag kan inte har några som helst problem med att Black Sabbath har på sin skiva 1970.
Exakt. Exakt, och 1970 så kanske någon man lyssnade på med en annan referensram, eftersom musiken runt omkring, som jag sa, Hoten är i singers var stora och sådär, att man hade en annan referensram och att den togs emot helt annorlunda då.
Absolut, och du kan ju inte ha hört så mycket såna här låtar 1970.
Nej, precis. Du kanske hade Ozzy Osbournes, nej, säga Black Sabbaths första skiva.
Ja, exakt. Nej, men så det, jag har inga problem med den låten, men det är ju som sagt var inte en singel.
Korrekt.
Spår 7, tredje låten på B-sidan alltså, en liten instrumental på 2,5 minut som heter Rat Salad. Jag tycker att de skulle ha gjort som Focus gjorde. Lagt in lite joddel.
Fast de är ju för farliga för det. Men här kanske vi glider isär. Jag vet inte. För det första så inte en singel, korrekt. För det andra, korrekt. Jag tycker att vi har höjdpunkterna nu. Alltså, Rat Salad funkar inte som singel, men det är ju, alltså, det är ju så bra så man blir ju... Jag får nästan gåshud för jag tycker det är så bra.
Jag tycker att det är lite fjantigt att de hela tiden ska liksom breaka för att han ska hamra lite extra på trummorna.
Ja, då är han ju hård.
Det är därför jag vill, det är därför jag tänker på Hocus Pocus med Focus där, för att det är liksom, det är typ samma sak. Gör det, gör det, gör det, gör det.
Hocus Pocus, det är ju en låt som är... Den är ju en uppvisning i teknisk kompetens, fast de har gjort den på ett roligt sätt, vilket var väldigt konstigt.
Ja, alltså den har ju så mycket humor och det är det som gör det så otroligt kul. Och sen har jag har ju lyssnat på resten av Focus album som den låten ligger på. Och det är bra, genomgående bra. De är väldigt skickliga musiker, men eftersom jag tycker att Focus Pocus är så rolig, så funkar ju inte resten av skivan liksom så, utan det då är det mer seriös musik så.
Ja, precis.
Ja, precis. Men Rat Salad för mig är, alltså, det är tur att den är kort.
Ja, men du ser, då går vi isär. Får vi se vad du säger den sista då.
Då kör vi den sista låten på albumet, som inte heller den blev en singel. Spår nummer 4 på B-sidan, nummer 8 totalt. Fairies Wear Boots. Lite bluesigt nästan.
Ja, och den här låten innehåller en del ändringar i rytm och sådana saker. Det här är för mig det bästa spåret. Ja, den sitter som en smäck och den har alltid en liten överraskning. Sen kan jag hålla med om att det inte är en singel, för den är för lång och det skulle vara svårt att, den skulle liksom förstöras av att klippas ner. Och dessutom kanske den inte har den hitpotentialen, men jag tycker det är den här låten som jag sätter på skivan för. Jag tycker det är så vansinnigt bra.
Ja, den har ju precis som War Pigs på CD, så har ju den här en dubbeltitel av någon anledning. Jag vet inte ifall det är någon tydligt liksom två olika sektioner av låten eller
det, jag vet inte,
det är inte jag reagerar på när jag har lyssnat på den.
Men den byter ju lite grejer, så jag skulle säga att det inte är så tydligt, men den innehåller ju lite förändringar och sånt där. Men att det skulle vara just två, att det skulle vara särskilt tydligt, det håller jag inte med om.
Nej, det här är bra. Men jag tror nog att jag skulle tycka att Hand of Doom var bättre, ja, i min smak.
Mm.
Men det är okej, alltså, det finns ju ingenting här som jag skulle säga, om man bortser från Planet Caravan,
ja,
så finns det ju ingenting på skivan som jag skulle vilja liksom ta bort eller ändra. Planet Caravan, den är bara, varför har de ens spelat in det här?
Ja, liksom, så. Och på överlag, jag vet inte hur folk som har recenserat den här skivan har tänkt, men överlag så är ju skivan, håller ju ett ganska unisont sound och håller en ganska hög snitt, även om det finns bättre och sämre låtar på skivan, så håller den ganska hög för sin ålder standard på låtskrivandet och soundet. Men undantaget är ju Planet Caravan, som jag tycker både låter skit och är en dålig låt.
Mm.
Så möjligtvis att recensenterna som höjer den här tänker på det mesta på skivan. Men alla skivor har väl, alltså nästan alla skivor har ju en låt som är lite grann av ett sorgebarn som man önskar att man skulle slippa höra. Och så.
Mm. Men som du säger, att om du gav ut två skivor inom spannet av ett år.
Ja.
Man jobbade förmodligen längre med liksom, ja, första albumet, men om man ser till hur de släpptes, så det är i alla fall inom ett år. De kanske inte tog sig tillräckligt med tid,
nej,
att göra Paranoid. Nej. Speciellt om någon som då sa just låten Paranoid som skrevs så snabbt.
Mm. Och sen kan det ju vara så att man hade låtar i ryggsäcken. Att det tog ett tag innan man fick skivkontrakt och därför hade man låtar. Så kan det ju också ha varit. Och då tog man de som var mest färdiga till första skivan. Och sen, apropå det här med låtar som inte passar in eller som man önskar inte fanns, så brukar jag alltid tänka på Once Around the World med It Bites. Och så har de en låt som heter Hunting the Whale som jättedålig, som inte passar in.
Men det har ju hänt rätt ofta i den här programserien att vi har kunnat peka på en låt och säga vad gör den här låten här?
Ja.
Men jag tror att det mestadels handlar om, som du säger, att det här är den kappsäcken med låtar man hade.
Ja.
Och så spelade man in det för att man kanske hade tidspress, man kanske hade en press på sig att leverera överhuvudtaget. Sen vet jag inte hur hård press Black Sabbath hade på sig att producera ett andra album.
Nej, men vi är väl hyfsat överens om singlarna, så får jag ta ett exempel till. Queens andra skiva, som heter Queen 2, den innehåller en A-sida skriven av Brian May, en B-sida skriven av Freddie Mercury. Makalöst bra skiva. Men sist på A-sidan så är den låtskriven av Roddy Taylor. Och den, det är den klart sämsta låten. Han blev en jättebra låtskrivare när bandet väl hade mognat. Han skrev ju Radio Gaga och Kind of Magic och alla de här.
Mm.
Men han skulle ha en medioker låt på den här i övrigt mästerliga skivan. Helt oförlåtligt.
Ja, det låter lite som Beatles. Du har John Lennon låtar, du har Paul McCartney låtar, och sen stod George Harrison och Ringo Starr där. Får vi också ha en låt med, ursäkta?
Ringo är jättecool, men i början så tyckte jag han nästan sänkte bandet lite grann faktiskt.
Ja, men efter att Beatles la av, så George Harrison, det första han gjorde var ju att spela in en tripp LP, eftersom han hade så mycket låtar som han bara, kan jag få någon gång, liksom så.
Ja.
Och det är dynamiken i ett band, det är så det blir helt enkelt.
Ja, jag visste.
Men vi tittar på singlarna då. Paranoid singel 1, Iron Man singel 2, vi har väl inga åsikter om det, men jag tycker att War Pigs borde ha varit en singel. Det är bara så.
Jag skulle vilja gå ut med och säga att jag, efter att ha hört dig resonera, så väljer jag att stötta dig. Men jag hade gärna sett att man klippte bort ett par solon på singelversionen. Men i övrigt, absolut. Så... Därför att det här med att
den har inga business att vara 8 minuter lång.
Nej, och att den är 8 minuter lång, det är ju en gåva till de som har köpt en skiva. Men det är ingenting som hjälper dem i lanseringen av den här skivan. Men då är vi överens. Du har övertalat mig.
Wow! Inte illa pinkat, helt enkelt. Men vad bra, då har du lyckats lyssna klart på ytterligare ett avsnitt av Inte en singel. Och vill du skicka ett meddelande till oss, då googlar du så här Inte en singel, så kommer du hitta oss. Jag lovar att du kommer lyckas med det.
All kontaktinformation finns, och jag ser ju vad du har bestämt att vi ska lyssna på nästa vecka.
Så, härnäst, ja.
Ja, det ska bli spännande. Vi är 15 år fram i tiden, vad kul.
Spännande värre, eller hur? Då så. Det finns väl inte så mycket mer att säga, tror jag. Jag tror att vi är klara där. Jag ska ta och äta middag.
Perfekt. Då tackar jag så hemskt mycket för att jag fick sitta och lyssna på musik med dig igen, Henrik.
Du är så välkommen.
Vi ses om en vecka.
Tack för att ni har lyssnat allihopa. Adjö.
Hej.